Sveriges Radio.
Det kommer skrivas massor med böcker om kriget i Ukraina och förhoppningsvis släppas en massa bra filmer. Men vi på Gräns, vi har inte tålamod att vänta, utan vi ska i sommar försöka oss på att sammanfatta de här 4,5 åren av storskalig invasion. Och vi ska lyfta fram en del händelser som varit viktiga i kriget. Och det är ju en historisk period vi pratar om. De mest omvälvande åren för Europas och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Jag heter Claes Aronsson och i det här avsnittet ska vi titta närmare på markstriderna. Och till min hjälp så har jag två gäster. Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på advokatbyrån Mannheimer Swartling, tidigare lärare på Försvarshögskolan och mångårig inom Försvarsmakten. Välkommen!
Tack så mycket!
Och så har vi Jussi Myllyluoma som är operativ chef på försvarsinnovationsföretaget Mimicris. Välkommen du också, Jussi!
Tackar så mycket!
Vi har ju bett er lyfta fram händelser och fenomen som ni tycker har varit viktiga i kriget. Och vi börjar ju såklart den 24 februari 2022 då Ryssland inledde sin specialoperation som i själva verket var ett fullskaligt anfallskrig med sikte på Kiev. Och många trodde att Ukraina skulle falla på bara några dagar. Men det finns en händelse som var avgörande för att det inte blev så. Och den har du valt ut, Joakim. Slaget om Hostomel-flygplatsen.
Alltså jag tänker inte gå in i liksom de allra mest stridstekniska detaljerna utan bara konstatera att det här var en operation som byggde på den sån här klassiska överraskning, snabbhet, eldkraft och föreställningen om sin egen överlägsenhet från rysk sida.
Helicopter-borne troops, these troops were landed in the early hours of this morning to take and to form an air bridge to allow for more troops to come in.
Man kommer in med helikoptrarna, man flyger taktiskt och lågt och inledningsvis så går det ganska bra. Det vill säga anflygningen går hyfsat tills man kommer i närheten av Kiev. Och då upptäcker ryssarna till sin förskräckelse att ukrainarna faktiskt skjuter ner flera helikoptrar. Men det går, det är ett 40-50-tal helikoptrar så att det var inte förödande. Här hade man ju föreställningen att ukrainarna i princip skulle vika direkt. Det finns rätt mycket information som tyder på det. Men det som var överraskande var att de ukrainska förband som fanns på flygplatsen som inte alls egentligen var avsedda för att försvara den, utan det här var ju i stor utsträckning logistiker, underhållspersonal och andra från nationalgardet. Ja, men de slåss. De börjar skjuta och de gör det på ett sätt så att ryssarna då inte kan flyga in sina IL-76er som de hade i luften med tung material. Och just det här faktumet att trots att ryssarna i princip sitter på flygplatsen så har man då omöjliggjort själva syftet att man ska kunna föra in förstärkningar. Så här, istället för att få den här språngbrädan in mot Kiev, så blir det, det blir en gravplats för många av de flesta, de bästa ryska soldaterna. Så just den här inledningen, den ryska chansningen, misslyckades redan där.
Vad tänker du om den här händelsen, Jussi?
Det som är intressant som jag har sett en gång på ett videoklipp över landningsbanan när de flyger in över den är att vad ukrainarna hade gjort här, de hade tagit sina vinterunderhållsfordon, sådana där som man putsar bort snön på landningsbanan med, och ställt på tvären längs liksom med mellanrum över hela den här landningsbanan. Och då blir det lite svårt att landa stora tunga flygplan på den.
Det som är intressant tycker jag när man tittar i efterhand på den här händelsen, det är att det också var väldigt små marginaler som den ukrainska sidan då hade tur att ha med sig. För att det var ju en robotattack mot barackerna där många ukrainska soldater som sen försvarade flygplatsen hängde. Och den robotattacken misslyckades, ryssarna missade den här baracken med ganska liten marginal. Och sen var det ju då hemvärnssoldat, räddningstjänst och logistiker och underhållspersonal som försvarade, precis som du sa, Joakim.
Det är lätt att nu glömma att under de här första månaderna var det flera tillfällen där det verkligen stod och vägde. Där det kunde ha gått riktigt illa för Ukraina. Men just den här kombinationen av jävlar anamma och försvarsvilja och tillräcklig förmåga och rysk hybris gjorde att nej, men det gick inte ryssarnas väg.
Tror du att de hade kunnat ta Kiev eller större delar av Ukraina om ryssarna hade tagit flygplatsen?
Alltså förutsättningarna för att bryta den ukrainska försvarsviljan hade ju ökat. Och också förutsättningarna för att kunna ta den ukrainska statsledningen. Mm. Det var ju ryska specialförband inne i stan. Det var ju utegångsförbud här de här första månaderna i flera tillfällen. Alltså sådana här tre dagars när folk skulle hålla sig inne just för att man skulle jaga ryska specialförband. Så att en sån situation, om man dessutom ska ha strid i bebyggelse inne i stan, det hade varit väldigt besvärligt för Ukraina.
Vad tänker du, Jussi? Hur kunde ryssarna misslyckas så kapitalt där inledningsvis?
Jag tror att Joakim tryckte redan på en av huvudpunkterna där, och det är deras hybris. Att de går in i den här operationen och tror väldigt mycket att de har redan vunnit den. Påminner mig på något sätt om den ryska inmarschen i Finland, vinterkriget. Där en del av trupperna som finnarna får stopp på har paradutrustning i sina lastbilar för segerparaden i Helsingfors.
Och här hade man ju sannolikt utformat det här. Kanske inte efter modellen, men väl efter idén om Operation Donau, alltså Tjeckoslovakien 1968. Ja, de rysktalande ska hälsa soldaterna, de ryska soldaterna som befriare, och övriga ukrainare då ska förstå att de är ryssarna, tillräckligt många är dödade.
Efter att Ukraina lyckats försvara Kiev så går ju kriget in i nästa fas, och i slutet på sommaren så går Ukraina ordentligt på offensiven. Först är det Cherson-offensiven i augusti. Men Joakim, du vill hellre fokusera på Charkiv-offensiven en månad senare, eller några veckor senare, i september 2022.
Under april så lyckas Ukraina då genom idogt motstånd och uppfinningsrikedom slänga ut ryssarna från norra Ukraina. Men efter det så hade det blivit en situation där liknade delar av andra världskriget. Det gick inte särskilt bra, det sköts jättemycket artilleri och förtroendet för den ukrainska förmågan var inte jättestort när det gällde offensiva operationer. Och då plötsligt så händer det någonting uppe i Charkiv. Och då går det väldigt, väldigt fort. Och här är då ett typexempel på hur man från Ukrains sida dels kan dölja sina avsikter. Det är inte helt lätt att dölja förflyttningar. Men här har man dolt avsikterna, och ryssarna hade då återigen underskattat den ukrainska förmågan och överskattat sin egen. Mm. Och när Ukraina då snabbt börjar göra en framryckning i Charkiv-området, då kommer man innanför en ryska beslutscykel. Det vill säga man tänker fortare än vad ryssarna gör, och ryssarna försöker initialt parera. Så att ukrainarna tar snabbt ort efter ort på ett sätt som gör att den ryska försvarsplanen och de ryska förbanden som fanns där inte kunde hantera. Och här finns det ett jätte liksom klassiskt filmklipp.
Хаті за майорів прапор України. Хлопці, слава Україні!
När ett ukrainskt förband, den soldaterna står på taket och gör en så att här videofilmad fältanmälan till president Zelensky, att idag är det klockan 16, om det var 6 september eller någonting sånt, och vi har befriat nu den här orten. Och sen rullar man bara på.
Det är intressant det där, för här tar ju alltså Ukraina tillbaka en stor del av det som Ryssland har, den mark som Ryssland har tagit tidigare under året, så att det närmar sig nästan plus minus noll där.
Och det här ligger ju dessutom väldigt nära den ryska gränsen. Mm. Så att liksom förutsättningarna för rysk logistik och allt sånt fanns ju där.
Är det några särskilda vapensystem som är dominanta här från den ukrainska sidan, eller är det mer deras hjärnor och tankekraft?
Nej, snabbhet, djärvhet och förmåga. Inte minst då det, alltså uppgifter som liknar dem som är till exempel KA-3 skulle kunna tänkas ha i Sverige, att man kommer in på ett taktiskt djup, inte ovansinnigt långt operativt liksom innästling, utan man kör snabbt med fordon. Man ställer till kaos i mitten av den ryska grupperingen, och då blir det en överbelastning av det ryska beslutssystemet. Och ja, åtminstone delvis en kollaps där man får, ukrainarna kan ta många fångar, ganska avsevärda mängder rysk materiel som bara står övergiven.
Ja. Det är väldigt mycket ren krigskonst där, för att ukrainarna hade, om jag inte missminner mig, fem brigader på plats. De hade, det var en pansarbrigad, två mekbrigader och två luftlandsättningsbrigader. Och mekbrigaderna, de har hjulgående pansarfordon, kör på fort som fasen. De går inte in i städerna, de går runt städerna, hotar att omgärda dem. Ryssarna känner att jäklar, vi vill inte bli omringade, så att de drar sig tillbaka. Så att det är rörlighet och en kognitiv fördel. De placerar sig inne i ryssarnas huvuden, tvingar dem att reagera på sätt som de vill.
Det känns som att det här kriget har haft två ansikten, eller har väl haft två ansikten. Vi har det här 2022 med ryska invasionen och sen så ukrainska offensiven, och kriget var väldigt rörligt. Och sen har vi resten av kriget som varit stilla stående till stor del och dominerat av drönare. Och just drönare vill du gärna prata om, Jussi. Hur blev det en sån viktig faktor i just det här kriget?
Den kom ju in som en nödlösning. Jag brukar jämföra den med Molotov-cocktailen. Det här är någonting som man hittar på plats. Man tar det man har och ser att liksom, okay, vi kan sätta ihop A och B och få en pryl som har en verkan på motståndaren. När ukrainarna är i situationen att de har inte så jäkla mycket prylar från början, och väst är väldigt långsamma med att komma igång med att leverera in mer ammunition och mer materiell till dem. Så att någonting var de tvungna att hitta på. Och de hade en jäkla massa RPG-7-granater. Ja, men hur får vi den här att träffa en fiende utan att röja oss själva och liksom bli skjutna? Ja, vi kan, om vi hänger den på den här och sen flyger vi den dit. Ja, men titta, det funkar. Det blir väldigt snabbt någonting viktigt att fungera, för att det funkar. Det är en fungerande nödlösning. Det är en bra nödlösning.
Trots att fronten inte flyttar på sig, så är det ett blodbad, framförallt på den ryska sidan. Mängder med ryska soldater dödas, och även på den ukrainska sidan dör många soldater. Är det här på grund av drönarna, skulle du säga, Joakim?
Ja, tveklöst. Ja. Observationsdrönaren ser vad det är, och är man upptäckt så är det stor risk att man blir dödad. Och sen kommer ju också, när vi ser till skade eller liksom dödstalen, beror ju de på att stridssjukvården blir oerhört mycket svårare. Mm. Och det har vi också sett över tid nu, att nu är det nästintill omöjligt att evakuera folk från främsta linjen. Så att från årsskiftet 2022-2023 så har man ju slagit som 1% av Ukrainas territorium till priset av hundratusentals döda. Nu den senaste siffran jag såg, det var från häromdagen, när chefen för den brittiska signalspaningsmyndigheten säger att uppgifter finns att Ryssland har förlorat knappt 500 000 i stupade. Och det där är ju en kraftig uppräkning av tidigare bedömningar.
Om vi tittar då, jag menar, det har skett en utveckling. Vi hade manöverkrigföring och en offensiv krigföring där 2022, och sen så blev det till frontlinjer där drönarna började komma in och dominera, och soldaterna grävde ner sig, och sen så nu har vi nästan som dödszoner, frontzoner, där det gäller att hålla sig helt borta från drönarna. Vad ser ni för nästa steg? Går du att se så långt, Jussi, att man ser ett nästa steg för drönarna och hur det här ska utveckla sig?
Den enda rent tekniska kvanthoppet som jag kan se har hänt i den här utvecklingen under hela kriget, det var när man började köra fiberoptiska drönare. Att du har en istället för att ha en radiostyrd drönare som du kan störa ut, så har du en fiberstyrd drönare.
Men har kriget nått peak drönare då liksom? Menar du att det är ingen utveckling nu? Nu är det motvapnen som tar över?
Alltså utvecklingen sker på andra delar. Alltså det är såna här saker som hur de kommunicerar, hur lättstörda är de. Men själva grund liksom, det är lite grann som att bilar ser ut ungefär likadant som de gjorde för 20 år sedan, men det har hänt ganska mycket på insidan. Det är lite samma sak där, att de ser likadant, grundtekniken har inte förändrats, men detaljerna liksom, komponenter och mjukvara utvecklas fort. Det är liksom, de blir ju liksom en generation blir ju obsolet på 3 veckor liksom.
Och det som intressant nu och som väldigt många jobbar med, det är ju då motmedel mot drönare. Och här finns ju både den kinetiska varianten, alltså att man faktiskt skjuter, man verkar med någon typ av eld, och det kan vara luftvärnsautomatkanoner, det kan vara eldhandvapen, alltså hagelpatroner eller andra kulsprutesystem. Och det andra är ju det som inte vi har sett än, men som jag tror kommer, det är ju partikelstrålevapen, alltså directed energy weapons, eller möjligen lasrar i viss utsträckning. Men de är ju extremt energikrävande, och det blir då tyngre system, och frågan är vilken räckvidd man har. Men att skapa en möjlighet för manöverkrig igen, ja, det sysselsätter nog hyfsat många inom rustningsindustrin.
Ja, det kan jag intyga. Och där är ju en enda sätt att faktiskt nå någon form av militärt avgörande, det är att återupprätta manöverkriget. Och just nu så är manöverkriget fruset på grund av drönarkriget. Men när du kommer till den punkten att man känner att okej, men vi kan faktiskt manövrera med fordon ute i terrängen utan att genast bli bortskjutna, då kommer man också hamna i den situationen att vi kan börja trycka bort ryssarna.
Jag tänkte att vi skulle titta lite på vilka lärdomar som vi i Sverige kan dra av kriget i Ukraina. Men jag vet ju också att ni tycker det är viktigt att fokusera på att det kommer se annorlunda ut i Sverige och Norden om det blir krig här. Och en sak som du, Jussi, har reagerat på, det är ju att NATO och Sverige bjudit in ukrainska drönarpiloter för att ge våra förbandsbisk, kan man väl säga, i olika övningar. Och varför är det viktigt?
Det är verkligen jätteviktigt. Vi behöver lära oss saker. Ett bra sätt att lära sig är att få smisk.
Hur illa har det sett ut då?
Det har ju sett ut ungefär som det är meningen att det ska se ut. Poängen med de här övningsmomenten, och de är ju skriptade, för kom ihåg, det här är liksom inte övningar där men vi sätter ihop två styrkor mot varandra och ser vad som händer. Utan övningsledningen vet nog ganska mycket vad man har att vänta sig i den här övningen. Och tanken är ju att de västliga förbanden ska märka av att okej, så som vi har gjort saker innan funkar inte. Så låt oss nu börja fundera på hur ska vi bygga ett system som funkar. Vi har styrka blå eller A-styrka som är våra egna. Sen har vi en B-styrka som är ukrainska drönarpiloter som ska ge oss en läxa. Men de har gett oss läxor och det har funkat.
Men ska vi ställa in oss på att det kommer bli den här typen av krigföring i även här? Eller hur ska vi bli bättre? Ska vi, liksom, vi stryka allt det vi har jobbat på och börja på nytt för att anpassa oss till den här typen av krigföring? Eller ska vi kombinera dem, manöverkrigföring och drönarkrig?
Viktiga här är ju att inse att bottenplattan innehåller nu drönare. Att kunna använda och kunna skydda sig mot. Ja. På samma sätt som man uppfann krut, men då måste vi kunna skjuta. Så varje nytt vapensystem ingår nu i garderoben av olika vapensystem. Men det betyder inte att nästa krig kommer se likadant ut som det här.
Det är så här vi lär oss. Det är så här vi blir bättre. Genom att bjuda in ukrainska drönarpiloter som visar oss varför och hur det vi har gjort hittills inte funkar, lär vi oss att vi behöver hitta på någonting nytt. Vi får erfarenhet som tillåter oss att börja hitta på någonting nytt. Så att det är liksom det här med att vi har fått pisk av de här ukrainska drönarpiloterna är början i den läroprocessen. Men sen finns det överraskningar i det också. För att som sagt, vi hade Hedgehog och Aurora där vi fick pisk. Sen hade vi Cold Response i Finland tidigare i vintras. Där det visade sig att kylan och dimman i de finska skogarna slog ut drönarna istället.
Just det.
Så att där, det kommer liksom... alla lär sig. Alla lär sig. Vi behöver kunna operera med och utan drönare. Gärna med, men drönare kommer inte alltid att funka.
Ibland så brukar man ju lite spetsigt sådär ställa drönarkrigföringens vara mot de här stora stridsfordonens vara. Är de stora stridsfordonens tid förbi på grund av att drönarna har blivit så dominanta? Vad säger du, Jussi?
Alltså, så här, ska vi kunna anfalla, ska vi kunna slå fienden, ska vi kunna ta tillbaka terräng och ska vi kunna hindra motståndarna från att ta terräng, så är det pansar och mekaniserat infanteri som måste genomföra själva anfallet. För om inte de, så vem ska göra det? Vem är det som tar terrängen? Du kan liksom inte ta terräng med en drönare. Men utan pansaret, utan det mekaniserade infanteriet, är det enda vi kan åstadkomma att beskjuta fienden i deras ställningar. Och då har vi det här ställningskriget som vi har nu. Så att det här är inte en fråga om drönare kontra stridsfordon. Utan det är en fråga om hur kombinerar vi det här. Vi behöver ha liksom drönare som spaningsplattformar, vapenbärare. Vi måste ha antidrönarsystem och sådana här CUAS-system som också integrerar del i markförbandet för att ta hand om fiendens drönare. Tillsammans, jämsides med stridsfordon. Så att det är liksom, vi behöver ha en så att säga, combined arms approach som inkluderar drönarna. Drönarna är inte en egen förmåga, de är bara ett system, en bärare av andra system som möjliggör för andra förmågor att verka.
När förra gången stridsvagnen dödförklarades var ju när pansarvärnsrobotarna kom och blev effektiva. Och oavsett om de var laserstyrda eller med tråd av något slag. Så att det är just systemnivån. Sen, alltså nu har vi sett i det här kriget att man kan ta mindre terrängavsnitt med autonoma system eller obemannade system i alla fall. Men precis som Jussi säger, alltså ska man ta och hålla terräng, ska man erövra någonting, då ligger det nog väldigt långt fram innan vi har humanoida robotar eller något annat som man kan använda istället för människor.
Du, Joakim, jag vet ju att du har sagt någon gång att vi måste undvika att få samma typ av krig här om det skulle bli krig här. Vi ska undvika krig överhuvudtaget såklart, men om det blir krig här så måste vi se till att det inte blir samma typ av krig som i Ukraina. Hur undviker man det?
Ett av skälen också till varför Ukraina kunde hålla emot de här första månaderna, det var att de pansarvärnsvapen de fick, de var ju utvecklade för att slå mot precis de stridsvagnar som anföll. Mm. Och här vapentekniskt, militärtekniskt måste vi nu se, vad är det som vi tror kommer i framtiden och vilka vapen ska vi då utveckla mot det? Samtidigt som vi har den här utvecklingen av grejer vi behöver nu. Och det är allt från artilleriammunition, sjukvårdsmateriel till egna drönarsystem och motmedelssystem. Alltså vi måste ju tänka både nu och sen samtidigt. Och här ska vi då liksom inte stirra oss blinda på Ukraina. Och det centrala som jag brukar säga, liksom försöka få det lite klatschigt, det är inte prylen, det är processen. Det är att vi ska vara snabba. För det vi har sett i Ukraina och det vi visste sedan tidigare, det är att krig är ju darwinism i liksom hyperfart. Det är den läst lämpade som överlever. Den som kan anpassa sig snabbast och tänka bättre och utveckla saker därför man tänker bättre.
Krigets karaktär förändras ju ständigt. Ukraina idag har inte samma karaktär som det hade för 3 år sedan. Kriget som vi kommer att behöva utkämpa mot Ryssland kommer att ha i sin egen rätt en helt annan karaktär. Inte minst färgad av terrängen. att Ukraina är ett land som är stort, platt och öppet. Mycket av den terrängen som vi behöver titta på och slåss i, som östra Finland, även om gudarna förbjuder vi skulle behöva slåss på egen mark, så är liksom, här är det mycket skog. Vi kommer inte att liksom kunna föra det kriget likadant som kriget i Ukraina förs, av rent naturliga skäl. Och då är det ju förstås det kriget som liksom sker på marken vi står på, som vi behöver förbereda oss för, utrusta oss för och öva för.
Vi sätter stopp där, tycker jag. Tack så jättemycket, Jussi Myllyluoma, som är operativ chef på försvarsinnovationsföretaget Mimikris. Och så tack också Joakim Paasikivi, tidigare lärare på Försvarshögskolan och nu rådgivare på Mannheimer Swartling. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där kommer också övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina att publiceras under sommaren. Producent var Kalle Glas. Jag heter Claes Aronsson.